Jag tänkte ta min utgångspunkt i avslutningen på den psalm som vi just lyssnade till. Så Stefan, om du kan lägga upp den sista versen på den psalmen vi just sjung, så ska jag starta där. För där i slutet så får vi ju, de här sista raderna öppnar ju upp ett väldigt hisnande perspektiv. Jag vet inte om du tänkte på det när du sjung. Du gjorde kanske inte det, därför så vill jag på något sätt ta min utgångspunkt där. Det står att när jag där får fri förklarad inför honom falla ned, skall med glädje jag det minnas. Hela vägen gick han med. Och vad är det för något som är så hisnande och intressant med den avslutningen? Jo, men det är att det verkar finnas en obruten linje mellan nuet och evigheten. Att det eviga livet inte helt är avskuret från vårt nuvarande bristfälliga liv. Att det finns en kvalitetsskillnad, det är ganska tydligt. Det eviga, det fullkomliga, det bristfälliga här. Och att gränsen mellan detta bristfälliga och det fullkomliga inte är så skarp. Att minnen och upplevelser är någonting som vi kanske bär med oss över gränsen in i det eviga livet. För det är vad psalmen uttrycker. Att skall med glädje jag det minnas. Hela vägen gick han med. Alltså kommer minnen, kommer upplevelser och erfarenheter, det vi är med om här, tar vi med oss det som ett minne? Och då blir det ju en intressant tanke som man kan formulera, att det vi är med om idag, att vi ber, vi sjunger, vi möts till gudstjänst, vi får lyssna till vacker musik, läsa texter, att till och med det här tillfället skulle kunna vara någonting som vi minns på andra sidan. Att det är så nära knutet ihop, det här livet och det livet som en dag kommer bortom detta livet. Det här är tankar som inte är speciellt utvecklade i texter i Bibeln. Men psalmen öppnar upp för den funderingen. Alltså, vad kommer vi att minnas i evigheten? Vad tar vi med oss? Hur som helst så står minnet i centrum den här helgen som vi firar. Och vi minns, som vi har gjort genom att tända ljusen, de som har gått för oss. Vi tänker tillbaka på vilka de var, vad de betydde, vad de gjorde, vad vi fick uppleva med dem, vad de sa. Och det här är ju en helg som är en helg både av tacksamhet och saknad. Båda två, va? Parallellt, samtidigt. Och det är oundvikligt en sån här helg när just vi påminns om de som har gått före, att vi också börjar också tänka och snudda vid tanken på vår egen bortgång. Så är det. När vi kommer nära döden så drabbar den också våra egna liv, och vi börjar tänka. Och i ljuset av de tankarna så växer också tanken på att våra liv här och nu, de är ju viktiga. De hänger ihop med det som finns på andra sidan. Vi reflekterar kring de liven som vi lever här och nu, och det blir liksom aktuellt på ett särskilt sätt att reflektera över. Ja, men hur ser mitt liv ut? Hur lever jag mitt liv? Och det här hänger ihop med att vi tänker att just nuet, våra liv, hänger ihop med evigheten, det fullkomliga. Och frågan är på vilket sätt detta hänger ihop med varandra. Är det två helt skilda saker, eller har det med varandra att göra? Finns det någon koppling däremellan? Och Bibeln svarar ju ganska tydligt ja på de här frågorna. Både att evigheten har med våra liv här att göra nu, och att våra liv här och nu har att göra med evigheten. Det eviga livet, bortom det här livet, det ger oss en utgångspunkt, det ger oss ett perspektiv som påverkar våra liv här och nu. Som ger oss ett hopp, som ger oss ett större sammanhang för våra liv. Och samtidigt så finns det texter som talar om att våra liv här och nu är ihopkopplade med det eviga livet. Att det gör någon sorts skillnad på våra liv nu i evigheten. Och en av de här texterna som tydligt gör den här kopplingen, det kallas saligprisningarna, som talar om nuet och talar om det som kommer sedan. Och jag läser igen inledningen på bergspredikan i Matteus 5. Så här står det. När han, alltså Jesus, såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjukade, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljs ju profeterna före er tid. Tydligt i den här texten, i det Jesus säger i inledningen på bergspredikan, det är att det finns en koppling mellan, och nu kommer lite grammatik, presens och futurum. För så är de här satserna, eller de här meningarna, uppbyggda. Jesus börjar med att beskriva människors olika situationer, sinnesstämningar, karaktärsdrag, handlingar i presens, i nutid. De som sörjer, det slutar på ett R, det är presens. Ni kommer ihåg svenska lektionerna. R:et markerar presens, nutid. Och sen kopplar han ihop det med futurum. Och vad är nyckelordet i futurum? Det är skall. Någonting som kommer att. Någonting som hör framtiden till. Och så säger han att nutid och framtid hör ihop. Är intimt förknippade med varandra. Och att den kopplingen och att den länken, underförstått, är Jesus själv. Och när Jesus talar om nuet och kopplar ihop det med framtiden, så talar han speciellt om nuet i väldigt oväntade termer för de som lyssnade där och då. Och han använder ordet välsignad eller salig eller lycklig. Det där ordet är lite svårt för översättarna att översätta, så att vi liksom ska kunna ta in det. Vad menas det med att vara salig eller lycklig eller välsignad? Men det han gör är att han vänder upp och ner på i alla fall det begreppet som fanns där och då. För den person som ansågs vara salig eller lycklig eller välsignad, tecken på det, det var till exempel att man hade många söner, att man hade en god hustru, att man var rik, att man åtnjöt respekt från andra människor, att man blev ärad. Och att det där med att vara välsignad innebar att man hade Guds beskydd på ett alldeles särskilt sätt. Och så tar Jesus den gängse tolkningen av nuet och kopplar ihop det på ett helt nytt sätt. Därför att då levde man väldigt mycket med tanken om sådd och skörd. Så den som levde ett lyckat liv, ja, den var välsignad utav Gud. Och den hade antagligen gjort saker som man skördade redan här och nu. Men de här tecknena på välsignelse, de är ju fullständigt frånvarande när Jesus talar om den som är välsignad eller lycklig eller salig. Han omdefinierar en människas salighet, välsignelse och lycka i den här saligprisningen. Han beskriver istället den salig och lycklig som sörjer. Han säger att den som håller sig till sanningen, det är en person som är lycklig. Och den som är ödmjuk är salig. Och den som är prestigelös i mötet med andra, det är välsignat. Och den som vill göra gott mot andra, det är ett välsignat och lyckligt liv. Den som ser och reagerar mot orättvisor, det är välsignat. Och det här måste ju folk ha reagerat på, för det var inte så man mätte välsignelse, salighet och lycka. Han säger alltså inte att välsignelsen här och nu består i att få för många barn eller ära, rikedom och respekt. Utan salighet här och nu är någonting helt annat. Det består i att vara del av ett annat rike som hör framtiden till men som ändå finns här och nu. Och det här utmanade då och jag tror det utmanar nu. Det finns nämligen två sätt som teologer har läst saligprisningarna på. Man är inte riktigt överens om hur man ska läsa saligprisningarna. Den ena läsningen är att man ser det som en villkorslista. Att det här är villkoren, uppfyller du det så får du del av Guds rike. Eller då blir du salig, lycklig och välsignad. Eller är det helt enkelt en proklamation av Jesus. Där han säger att så här hänger det ihop. Så här fungerar Guds rike. Alltså konstatera någonting utifrån vem Gud är och vad Guds rike är. Eller ge Jesus en lista på vad som krävs för att bli en del av Guds välsignelser. Att få bli salig. Alltså jag lutar ju mer åt att det handlar om att han proklamerar någonting. Han säger någonting utifrån den Gud är. Han säger någonting utifrån det han är sänd för att göra. Han kommer för att på något sätt proklamera en ny världsordning. Han vänder upp och ner på den gängse bilden av både välsignelse och av vem Gud är. Det är en proklamation på en ny världsordning. Och han säger till dem som lyssnar, lyckliga är ni, välsignade är ni som ingen annan anser vara välsignade. Och ni som inte ens själva anser eller ser er själva som välsignade. Just ni är välsignade. Just ni är lyckliga. Och himmelriket är öppet för er som inte är meriterade att få välsignelse. Så som samtiden såg på meriter för att bli välsignad. Men just ni som inte är meriterade, välkomna in i Guds rike. Därför att välsignelse och salighet är någonting som Gud ger i sin nåd och kärlek. Det är inte någonting ni förtjänar eller meriterar er till. Och välsignelsen kommer er till del därför att ni befinner er i ett beroendeställning till Gud. Ni befinner er i situationer i livet där himmelriket på något sätt är öppet. Och era liv, de personer som har beskrivit, där är platsen för Guds rikes utbredande. Och utläggningen om förföljelsen på slutet är ju någon sorts kulmen i det här när han säger att när han vänder folks förväntningar lite grann upp och ner. Och säger att eftersom himmelriket ännu inte är fullt realiserat så innebär livet att leva i konflikt. Att leva i skarven mellan presens och futurum. Där lever människan sitt liv. Men där finns också Guds rike. Och det finns ju en term som man använder som man heter redan nu men ännu icke. Där lever människan sitt liv. Presens och futurum har genom Jesus på något sätt glidit in i varandra och möter varandra. Och det är det som är Guds rike. Och Guds rike har landat i den människas liv som på något sätt erkänner sitt beroende. Som lever i sitt beroende utav Gud Fadern själv. Och det är på den platsen som vi får leva våra liv. Och det är på den platsen som Guds rike finns. Vi lever i skärningspunkten mellan presens och futurum. Och det är det som är vår räddning och vårt hopp här och nu. Så det Jesus säger det är ju inte att himmelriket är ett lyckopiller här och nu. Någon garanti för ett smärtfritt liv. Det här är ju en klar kontrast till det som människor trodde där och då och kanske idag också. Synen att vara salig och välsignad, då lever man under Guds beskydd. Då har man det alltid bra. Då är det smärtfritt. Det är ett liv utan bekymmer. Nej, inte alls. Han säger mitt i allt det så har Guds rike landat. Himmelriket är inte längre långt borta i tid och rum. Utan genom mig, säger Jesus, så har himmelriket anlänt och ni är en del av det. Han säger himmelriket är inom er. Där Guds rike, där Guds vilja får råda, där är himmelriket. Och då är det inte beroende av omständigheter, upplevelser eller känslor. Utan då är det någonting starkare, någonting större. Han säger att våra liv, nuet, presens som vi befinner oss i, det är förankrat av någonting större, av någonting mer. Det som hör framtiden till, men som har landat genom Jesus Kristus i vår värld. Så Gud, han proklamerar och demonstrerar sitt rike genom våra liv, mitt i all dess bräcklighet, mitt i allt det som vi upplever. Och det är inte för att vi är så exemplariska, att vi lever felfritt eller vi har smärtfria liv eller att vi är moraliskt fullkomliga. Det är inte det som meriterar oss för att Guds rike landar i våra liv. Utan det är för att den som har insett och bejakat sitt stora behov av Gud, den personen är en del av Guds rike. Och idag tänker jag att vårt behov av Gud aktualiseras på ett särskilt sätt. I mötet med sorg och saknad och tankarna på döden. I tankarna på vår egen förgänglighet. Då växer ju på något sätt det här att mitt liv, jag, mig och mitt är inte tillräckligt. Utan jag är beroende av någonting större, av någonting mer. Och precis här och nu vill Gud påminna oss om att presens och futurum inte är åtskilda. Utan att Guds rike har landat. Att i nuet så finns framtiden. Och det är möjligt genom tron på Jesus Kristus. Det är den stora trösten, det stora hoppet som vi får leva med fram tills den dag då vi får ta del av det fullkomliga, helt och fullt. Och hur mycket minnen härifrån vi tar med oss dit, det kan vi bara spekulera i. Men det vi kan konstatera och det Jesus proklamerar, det är att Guds rike finns här och nu mitt ibland oss. Med all sin tröst, med all sin styrka, med allt det som Gud är och vill göra. Vi ber tillsammans. Herre, tack för din ankomst till oss. Tack för din proklamation för så många tusen år sedan som är gällande också idag. Om att mitt i våra liv, mitt i vår bräcklighet, mitt i allt det som vi finns i, så är du närvarande. Tack att du har fört samman presens och futurum. Tack att du inbjuder oss till att ta del av ditt rike. Tack att det hoppet får bära oss inom allt som vi möter i livet på den här sidan. Och tack att det också bär oss ända in i fullkomningen. I det rike som du har förberett. Herre, hjälp oss att hålla fast vid det hoppet. Och låt det hoppet få bära oss idag och i dagar som kommer. Vi ber så här i ditt namn. Amen.